dagens predikotext kommer ifrån Matteus evangeliet, det 28 kapitlet, verserna 16-20. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Ni kommer att märka att jag kommer att ändra det där bibelordet. Det jag lärde mig var alla dagar till tidens ände. Men här i den nya översättningen står det till tidens slut. Återigen möts vi av en text i evangelierna som handlar om berg. Berg. Även i vår tid så handlar ju mycket om berg. Vi har ju de som klättrar i berg på hög nivå. I Tetela stod det för några veckor sedan om ett ungt par i vår närhet som hade klättrat upp på Himalaya till baslägret. Längre vågar de sig inte. Men det där har ju blivit en sport, att klättra upp på ett berg. Det är ju bedrifter. Och vi ofta säger att vi ska upp på berget. Vi har ofta namn på platser i våra städer. Själv har jag bott på Kobergsgatan och den låg på Strömmensberg. Jag har bott på Snarberget. Det sista namnet nämns redan på 1600-talet. För där snarade man småfåglar att sälja in i Göteborg. I Bibeln kan ordet berg syfta på olika saker beroende på kontexten. Vanligtvis används det för att beskriva en fysisk geografisk formation. Men det kan också ha ett symboliskt betydelse, till exempel en plats för gudomlig manifestation, helighet eller till och med en plats för utmaningar och prövningar. Först har vi helig plats, Sinai. Vi har platsen för bergspredikan eller platser där Gud uppenbarade sig. Till exempel den brinnande busken vid Moses. Vi har också en gudomlig makt, gudomlig närvaro. Berg kan symbolisera Guds närvaro och makt. Ofta i samband med tempelbyggnader eller heliga handlingar. Många gånger man väljer att bygga dem uppe på ett berg. Har vi åkt ner i Europa så har vi sett många kloster som ligger högst upp på ett berg. Utmaning, prövning. Ibland kan ett berg symbolisera svårigheter eller hinder som måste övervinna. Jag kommer inte över det här berget med saker. En sång som sjöngs, sjunger vi: Gud, flytta inte på berget, men ge mig kraft att klättra över. Det kan också betyda hopp och framtid. I vissa profetier kan berg symbolisera en ny tid eller en ny tid av frid och välstånd. Om du googlar på berg i Bibeln får du upp 12 stycken. Men det finns säkert fler. Berg finns ju med som bakgrund, som jag sagt, i många av våra berättelser. Vi kopplar ihop händelser med berg i bibelverser. Noas ark, Arafat. Elia, offerbålen på Karmel. Bergspredikan, förklaringsberget, Golgata. Och som nu, det här berget där Jesus har bett sina lärjungar att komma. I våra evangelier, alla fyra, består uppståndelseberättelserna av två moment. Man upptäcker att Jesu grav är tom. Två. Man möter den uppstående Herren. I Matteus evangeliet förläggs den andra berättelsen om mötet med den uppstående till en händelse i Galileen. Platsen för Jesus offentliga verksamhet. På det berg dit Jesus nu hade befallt lärjungarna att gå. Det är första gången enligt Matteus de lärjungarna möter den uppstående. Och det förutsätts att de har fått instruktioner att gå till berget inom kvinnorna. De har redan mött Jesus efter uppståndelsen. De hade glömt bort att Jesus redan hade sagt till dem att komma hit när allt är klart. Den relativt korta berättelsen som vi har i evangelietexten har i vår protestantiska tradition fått namnet missionsbefallningen. Vi får här vår uppgift, en stor uppgift, som missionärer för Guds rike. Betydelsen och meningen med vår tro. Blir det därmed ett prestationskrav? Nej. I den bönen Jesus lärde oss sägs ju: ske din vilja i himlen så och på jorden. Men Jesus ger inte bara bud och lämnar lärjungarna med det. Följ de här buden. Han lovar också att finnas hos lärjungarna och hos oss för att hjälpa oss uppfylla hans önskningar. Det gör att de här befallningarna egentligen blir gåvor. Möjligheter att, som Jesus ger till dem som vill vara hans efterföljare. Att missionera, döpa och undervisa är inte i första hand lydnadshandlingar. Handlingar som läggs som bördor på våra axlar. Utan de är frukter av att man av nåd får leva sina liv i Jesu gemenskap. Om man jämför kristendomen med andra läror, så är kristendomen en missionärstro. Guds natur kräver, det låter hårt, önskar detta. Till Gud är kärlek och Gud vill inte att någon ska gå förlorad. Det står i andra Petrusbrevet. Döden på korset var ju för hela världen. Om vi är Guds barn och vi vill dela hans natur, då vill vi väl förkunna de goda nyheterna för den förlorade världen. Här säger ordet gå. Ett påbud. Det grekiska verbet som översatts till gå är egentligen en uppmaning. Att gå. Det enda viktiga som vi lär oss är att göra folk till lärjungar. Alla, lär alla folk till lärjungar. Det betyder att vi alla behöver vara vittnen om Jesus i våra liv och vinna andra för honom. Hur var det då och hur är det nu? En lärjunge anslöt sig till en lärare. Han, hon identifierade sig med honom, lärde sig och handlade efter det han, hon hade lärt sig. Termen lärjungar var det mest populära namnet för de tidiga troende. Att vara en lärjunge innebar mer än att vara en konvertit eller en kyrkomedlem. Lärling kan vi också använda. En kristen lärjunge är alltså en tro på Jesus Kristus och uttryckt denna tro genom att bli döpt. Lärjungen lärde sig själv ut den trons sanningar han hade lärt sig. Lärjungen kunde gå ut och vinna andra och undervisa om Jesus. Det var mönstret för den nytestamentliga kyrkan. Hur är det här nu då? I många avseenden har vi avvikit från detta mönster. I de flesta kyrkor betalar vi församlingens pastor för att predika, vinna de förlorade och bygga upp de frälsta. Men församlingsmedlemmarna fungerar som en hejaklack eller åskådare. De omvända vinds, döps, får gemenskapens hand. Sen ansluter de sig till de andra åskådarna. Är det här hårt? Är det här så vi är? Har vi en förlorad förmåga? Jesus är ju inte bara mitt ibland oss när hans folk, det vill säga vi och andra, samlas. Utan han är också närvarande med oss när vi sprider oss runt i världen för att vittna. Vilket självklart också menar här alldeles vi i vår närhet. Löftet om att jag är med er alla dagar in till tidens ände eller slut gäller än. Och vi måste också förstå. Om Jesus hade stannat kvar på jorden hade han inte kunnat uppfylla detta löfte. Han var tvungen att dö för att han skulle komma och vara med oss alla dagar. För det var när anden kom som Jesus kunde vara med sitt folk oavsett var de än befann sig. Det finns inga villkor för oss att uppfylla eller ens att tro. Jesus Kristus är med oss. Uttrycket tidens slut visar på att Herren har en plan. Han är historiens herre. När kyrkorna följer hans ledning och lyder hans ord uppfyller de hans avsikter i världen. Allt kommer att nå en klimax en dag. Under tiden måste vi alla vara trofasta. Och i och med att Gud sände hjälparen, den helige anden, så är han med oss alla dagar in till tidens slut eller ände. Herre, du själv är den högste gåva, är och namnen tröstaren du bär. Du är den källa från vars djup allt liv, all kärlek strömmar ut. Amen.